Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Idag är det ett avsnitt som handlar om en väldigt spännande bok som heter Kannibalernas maskerad. Innan avsnittet sätter igång vill jag en liten förvarning, eller vad man ska kalla det. För det är så här, det är en specialare, det blir en telefonintervju som jag normalt sett inte gör. Men som vi var tvungna att göra den här gången för att gästen inte kunde komma till Stockholm. Men jag vill ändå säga att jag genomförde den därför att det är en otroligt spännande och bra bok som är extremt tänkvärd. Så att jag skulle verkligen be er om lite överseende med ett ljud som inte är det bästa. Men min erfarenhet är ändå att när jag har lyssnat på poddar med ett dåligt ljud så vänjer man sig ganska fort. Så jag hoppas verkligen att ni lyssnar trots det, för att det är verkligen ett spännande och viktigt ämne. Det var bara det jag ville säga. Nu kör vi igång.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag en väldigt spännande bok i min hand som heter Kannibalernas maskerad. Pengar, teknik och global rättvisa i antropocen. Med mig på telefon har jag Alf Hornborg. Välkommen.
Tack ska du ha.
Det är en lite specialare. Jag brukar ju inte göra telefonintervjuer, men den här boken är så bara spännande. Och Alf, du hade inte möjlighet att ta ett Stockholm, så att det här blir kanonbra ändå. Och jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig, så jag tänker att jag lämnar över ordet till dig.
Okej, jag heter alltså Alf Hornborg och jag är pensionär sedan 3 månader tillbaka. Tidigare var jag professor i humanekologi vid Lunds universitet i nästan 30 år. Och jag tillträdde alltså 1993. Och samtidigt så är jag ju antropolog. Jag disputerade i kulturantropologi i Uppsala 86. Så att identiteten som antropolog har jag haft kvar hela tiden.
Och humanekologi, vad är det för någonting?
Ja, jag skulle säga att i Sverige så har tankarna kring humanekologi och behovet av humanekologi uppstod väl på ett tidigt 70-tal när allt fler människor började intressera sig för miljö- och utvecklingsfrågor som det hette på den tiden. Och allt fler insåg också för att förstå de här stora problemen måste arbeta tvärvetenskapligt över ämnesgränserna. Så att samhällsvetare och naturvetare och humanister och teknologer förstår varandra istället för att alla sitter i sina gropar och jobbar med sitt.
Uppkomsten till att jag läste den här boken var att jag först läste en debattartikel du skrev i DN. Jag tror att det var 31 december något sånt där, och den blev publicerad.
Det var nyårsafton, det stämmer, ja.
Ja, precis. Och jag blev tänkte, wow, det här måste jag läsa mer av, den här boken. Men jag kanske kan ställa frågan så här. Hur skulle du förklara innehållet i boken? Vad är din hisspitch? Vad den handlar om?
Ja, det viktigaste budskapet som jag ser i boken är att vår konsumtionsnivå i de rika länderna är alldeles för hög globalt sett. Det skulle vara omöjligt för världens befolkning att leva på den nivån som vi har i Europa. Och den bygger väldigt mycket på att vi importerar mängder av både nedlagd arbetstid och förbrukade naturresurser från det globala syd. Så att vi lever egentligen som parasiter på det globala syd. Och det här är någonting som är osynligt för oss. Jag menar, det är många människor som inser att så är fallet, att vi är privilegierade. Mm. Men jag vill understryka att det sker på bekostnad av en massa människor i syd. Och det är därför jag använder det här drastiska uttrycket att vi är kannibaler.
Det som slog mig med den här debattartikeln som också återkommer i boken, det är det här med att grön teknik inte är räddningen på miljöproblemen. Vilket hela tiden framförallt politiker och alla andra egentligen pratar om och tänker att ja, men det är det som kommer rädda oss. Den gröna tekniken. Det är tekniken som är räddningen. Känner du igen det?
Ja, det är ju det som jag försöker problematisera. Och jag tycker att allt fler verkar inse att så är fallet. Att det är ju de rikare länderna i första hand som har kunnat bygga upp den här gröna tekniken. Och det som möjliggör det är att de importerar resurser från det globala syd där man har betydligt lägre inkomstnivåer och där miljöhänsyn är betydligt lägre. Så att om man ska uttrycka det lite kort så kan man säga att vi kan bli hållbara i det globala nord genom att exportera våra miljöproblem till det globala syd. Vi förskjuter miljöbelastningen och också arbetsbelastningen till de delar av världen där arbetskraft och resurser kostar minst.
Mm. I boken sen så kommer du in också på, du skissar på en framtida idé, en lösning som handlar om pengar framförallt. Och jag tänkte vi ska återkomma till det. I boken så tar du också avstamp i historien kring den tekniska utvecklingen. Så jag tänkte, kan du, om vi börjar lite i den änden kanske, hur det liksom har sett ut och hur man kan dra paralleller kring den utvecklingen och kring den utvecklingen idag när man pratar om Tesla eller solkraftverk eller vad man nu pratar om.
Ja, precis. Alltså, den industriella revolutionen brukar vi ju betrakta som ett tekniskt genombrott. Vi brukar tänka att engelsmännen var duktiga på att hitta på nya maskiner lite enkelt och att det var någonting som hela mänskligheten så småningom kunde ta mer och mer del av. Och jag menar att den föreställningen om vad teknisk utveckling är som uppstod i England i slutet av 1700-talet lever kvar hos oss fortfarande och den är i grunden missvisande. Vi tänker oss att teknik är någon slags lokal uppfinningsförmåga, lokal kunskap och kompetens som tillämpas på naturen. Och en sån tolkning av teknik ser ju inte det globala sammanhanget, nämligen att industriella revolutionen i England var väldigt sammankopplad med slaveri och den transatlantiska slavhandeln. Det var för att kunna köpa slavar i Västafrika och för att slavägarna i Nordamerika skulle kunna få billiga kläder till sina slavar som man producerade dessa oerhörda mängder med bomullstextilier i England som var grunden för hela industriella revolutionen. Så att man kan säga att industritekniken som utvecklades i England i slutet av 1700-talet innebar egentligen att man försköt uttagen av både arbetstid och markbelastning till andra delar av världen. England var ju centrum i ett kolonialt imperium. Jag menar att själva föreställningen om teknik som en slags magisk trollspö som gör att man kan göra helt nya och mirakulösa saker är missvisande. Och att vi nu upptäcker det när vi i och med klimatförändringarna känner oss tvingade att lämna det fossila samhället bakom oss. Det var ju det som industriella revolutionen byggde på, att man började använda sig av stenkol. Nu när man ska ersätta den fossilbränsledrivna tekniken med någonting postfossilt som solpaneler och vindkraft och så vidare, så uppenbarar sig de problem som vi har liksom sopat under mattan i 200 år. Nämligen att vi måste, för att kunna tygla de här naturkrafterna, vare sig det är solenergi eller vind eller vattenkraft eller vad det är för någonting, så behöver vi en teknisk infrastruktur. Och för att bygga den tekniska infrastrukturen så måste vi kunna tillägna oss naturresurser och nedlagd arbetstid från då områden där man har relativt låga kostnader för resurser och arbetskraft.
Om man tar det som exempel under den industriella revolutionen, att man på den tiden så var det mer eller mindre slavar som användes i vissa fall. För att om man går till idag då, så vad är så att säga kopplingen eller jämförelsen? För idag skulle man ju kunna argumentera och säga att nej, men det finns ju inte slavar längre.
Ja, men alltså för det första så finns det faktiskt slavar. Det finns beräkningar på att vi har i dagens värld omkring 50 miljoner, vill jag minnas, senaste beräkningen var, människor i det globala syd vars arbete faktiskt skulle kunna definieras som slaveri. Men det väsentliga är att man kan också använda begreppet slaveri i en mera överförd bemärkelse. Alltså, om vi tar till exempel solpanelerna som nu tillverkas i Kina och ställs i Europa för att vi ska bli hållbara, så framställs de ju med arbetskraft, kinesisk arbetskraft, som kanske kostar 25% av en genomsnittlig europeisk arbetare. Så att vi överför alltså lågbetald arbetstid från Kina till Sverige, och ja, dessutom så framställs panelerna ofta med kolkraft, och själva brytningen av de här sällsynta jordartsmineralerna väldigt miljöförstörande. Så att vi ser inte det här. Vi tycker att vi får fina solpaneler på våra tak och att vi har blivit så hållbara och bra. Men vad vi egentligen har gjort är att vi har förskjutit både miljöproblemen och också de globala ekonomiska klyftorna till andra delar av världen.
Mm. Jag får bli djävulens advokat bara för att testa din tes. Där. Om man säger att solpanelerna skulle tillverkas i Europa då istället, eller i Tyskland, istället för Kina.
Ja.
Skulle det vara liksom en lösning på problemet?
Det intressanta är just vad som händer. Vi har ju stora satsningar till exempel på batterifabriker och fossilfritt stål och såna här saker. Och jag måste säga, ja, den som lever på se får man ju säga. Men jag tror att det här bygger på en missuppfattning av vad teknik är. Därför att kostnaderna för att bygga batterier med svensk arbetskraft och svensk miljölagstiftning skulle bli så höga att jag blir väldigt förvånad om elbilsfabrikanterna väljer de här svenskproducerade batterierna framför batterier som produceras i det globala syd. Det är alltså frågan om hur marknadens logik fungerar i förhållande till teknik. Det är inte så enkelt bara att jaha, vad bra, nu ska vi tillverka våra egna batterier. Utan det är hela tiden en fråga om vilka batterier och andra tekniska komponenter är mest lönsamma.
Just det är alltid marknadens logik som är inblandad. Det måste också tjänas pengar.
Ja.
Så att egentligen om man då pratar om globaliseringen, så har det blivit, den håller liksom hela tiden en balans mellan rika och fattiga. Det ska också tjänas pengar och man letar vart man kan få billigare arbetstimmar och vart man kan utvinna material och så vidare.
Ja, absolut. Och vi har ju sett under de senaste drygt 40 åren hur kapital har flyttat från det globala nord till det globala syd, inte minst Kina. Just därför att man där kan göra de största vinsterna på just billig arbetskraft och billiga naturresurser.
Och när man pratar om ingenjörskonst, jag tycker det är intressant hur du tar upp det begreppet i boken. Det finns också en syn på att ja, men det är ingenjörskonsten som ska lösa ny teknik. Men ingenjörskonst är också att man sitter lite på recepten. Det blir som en maktfaktor hur man skapar teknik, men som fortfarande tillverkas någon annanstans.
Ja, och här kommer vi tillbaka till den här frågan om tvärvetenskap igen. För det stora problemet är att vi uppfattar teknik och ekonomi som så separata saker. Vi har skilda fakulteter för ekonomi och teknik på universiteten, och man lär sig helt olika saker. Jag menar, ekonomer lär sig ingenting egentligen om hur naturen är beskaffad eller fysikens lagar och sådär. Och samtidigt så kan man säga att teknologerna, ingenjörerna som jobbar på de tekniska högskolorna, de behöver inte veta någonting om världsekonomin eller ekonomi överhuvudtaget. Och det är just det här att man inte ser att teknik och ekonomi samverkar hela tiden som gör att man inte riktigt får syn på vad teknik är för någonting.
Och det här humanekologi kommer in i bilden kanske?
Ja, precis. Jag menar, det var vårt uppdrag när jag tillträdde då 93 att bygga broar, står det uttryckligen då i ämnesbeskrivningen, mellan teknik och ekonomi och humaniora och naturvetenskap. Och det är det jag har jobbat med, och våra studenter också under denna tid har intresserat sig för det här.
Ja.
Så att det kanske är få ställen i universitetsvärlden där man har såna här mötesplatser mellan väldigt olika perspektiv. Men humanekologin har försökt att vara en sån plats i alla fall.
Mm. Och jag tycker det var intressant, en liksom tydlighet som, eller en insikt som jag fick, det är ju med exemplet det här med om man tar naturvetenskap och om man pratar miljö och tittar på de diskussionerna som förs medialt, så är det ju, då tittar man ser det, ja men utsläppen, vi måste få ner dem, och man tittar efter en lösning att få ner dem. Exempelvis genom liksom vart vi utvinner, var vi får vår el ifrån, att vi måste ha flera vindkraftverk eller solkraftverk och så vidare. Men då har man inte med beräkningarna hur de måste tillverkas, och att det också har en kostnad på miljön så att säga.
Ja, man talar om systemgränser, och man måste liksom vidga perspektiven för att se att teknikens systemgränser är globala idag i och med globaliseringen. Om vi jämför med industriella revolutionen så måste man tänka om kring vad en ångmaskin faktiskt är, så länge den producerar bomullstyger för en världsmarknad, framförallt kanske för slavhandeln. Då ingår det här ekonomiska, globala ekonomiska sammanhanget i ångteknikens systemgränser, menar jag, ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Och på samma sätt, om vi ser på tekniken idag, så ingår den kinesiska arbetskraften i solpanelernas systemgränser. Vi kan inte skära loss solpanelerna, isolera dem från det här globala sammanhanget och tänka oss att den här tekniken existerar för sig själv, för den är hela tiden beroende av globala resursöverföringar och marknadspriser.
Vad är de vanligaste motargumenten? För jag vet att du bland annat har fått repliker på dina debattartiklar. Jag har tyvärr inte läst replikerna, men vad är det vanligaste motargumenten som du får? Eller vad är de vanligaste argumenten för att den gröna tekniken ska rädda vår livsstil som du har fångat upp?
Jag tror att det vanligaste är att man har väldigt svårt att se att någonting så materiellt och konkret och fysiskt som en maskin, en teknisk pryl, faktiskt är genomsyrat av sociala relationer. Och den typiska invändningen blir då att ja, men om det nu är så här att vi utnyttjar barnarbetskraft i Kongo för att få fram kobolt till våra elbilsbatterier, då är det väl bra om vi istället då använder svensk arbetskraft och förlägger produktionen av batterierna och inklusive mineraluttagen i Sverige. Man tänker sig helt enkelt att teknik är någonting som kan flyttas oavsett det sociala sammanhanget, och det blir plötsligt helt okej med de här elbilsbatterierna om man bara hamnar i rätt sammanhang. Och då menar jag att ja, tanken låter bra, men ännu så länge så är det mest en fantasi, en utopi, att Sverige eller ens Europa skulle kunna bli självförsörjande på ny digital teknik. Vi är till 99% beroende av Kina i Europa, och jag har väldigt svårt att tänka mig att Europa ska bli självförsörjande. Jag har väldigt svårt att tänka mig tekniksamhället som någonting som kan leva sitt eget liv, och sen resten av världen behöver vi inte. För en väldigt felaktig bild av vad teknik är för någonting.
Ja, det skulle innebära att den bara liksom uppkom från ingenstans, tekniken. Att här har vi, kan vi använda direkt. Men
man ser tekniken som en produkt av mänskligt kunnande. Man ser framförallt att det är mänsklig kunskap, ingenjörskunskap tillämpad på naturen som gör att man får de här mirakulösa grejerna. Man tänker sig inte att de faktiskt är minst lika beroende av globala marknadspriser.
Mm. För det har aldrig, hittills i historien har det aldrig varit så att tekniken bara magiskt kommer ner i våra händer.
Nej, vi kan ju göra några tankeexperiment. Om det nu vore så att avancerad kunskap var tillräcklig för att skapa modern teknik, hur kommer det sig då till exempel att ett land som Kuba så nyligen som 2014 drev ungefär 95% av sin elproduktion på olja, på fossila bränslen? De borde ju ha kunnat göra någonting annat om det bara handlade om kunskap. Men det gör det ju inte. Det handlar ju om kostnaden för arbetskraft och naturresurser och brytning av mineraler och annat.
Och jag läste nyligen i DN att jag tror att det var Kina som fortfarande bygger ett kolkraftverk i veckan eller något sånt där.
Precis, precis. De vet att vi kommer att ha fortsatt efterfrågan på deras solpaneler och så vidare. Och då behöver de billig energi och kolkraft är billig. Så att okej, Sverige minskar koldioxidutsläppen och det ser väldigt fint ut. Men det är bara en droppe i havet. För att koldioxidutsläppen ökar på annat håll. För att vi ska kunna sänka våra utsläpp.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Du tar upp också Hans Rosling i boken, vilket är intressant, för han är ju en person som egentligen bara har blivit rosad. För han pratade ju mycket om det här med att lyfta fram det positiva och hade många bra poänger med det, att i världen blir vi friskare och folk lever längre och många i den fattiga världen lyfts från fattigdom och sådär. Kan inte du beskriva också, eller problematisera också, de delarna som han inte tog upp, som du tar upp?
Ja, för det första så var ju Hans Rosling medicinare. Och det betyder att han saknade egentligen ett samhällsvetenskapligt perspektiv på de här utvecklingsfrågorna som han egentligen diskuterade. Och det gör att jag kommer ihåg hur han kunde framträda i tv med 7 stycken gula dockor. En docka per varje miljard människor på jorden. Och sen ställde han upp dem där och sa liksom att en av dem har råd att flyga och köra bil. Och i andra änden så var det en som bara hade råd med sandaler på fötterna i stort sett. Och så där. Och sen menar han att alla de här dockorna, de var på väg. De liksom var på väg åt samma håll. Och det handlade bara om att alla skulle fortsätta längs med den där kön utan att planeten förstördes, och det kunde man ju naturligtvis göra då på ett eller annat sätt. Men jag menar, vad Hans Rosling inte såg var att de här klyftorna mellan de olika gula dockorna berodde på relationer mellan dockorna. Alltså att dockorna faktiskt ingick i ett samhälle, ett globalt samhälle, där de som har råd med bil har råd med det därför att andra inte har det. Därför att de har så låga löner att bilarna blir tillräckligt billiga och så vidare. Alltså att det finns ett sammanhang mellan de här gula dockorna. De står inte bara i en kö, utan de har bytesrelationer med varandra som gör att ojämlikheten och klyftorna lever vidare.
Alltså om man förenklar det, hela jordens befolkning kommer aldrig kunna bo i en villa och ha villa, Volvo, Vove-konceptet för alla människor.
Nej, dels är det en rent fysisk omöjlighet. De här människorna som sysslar med ekologiska fotavtryck brukar ju beräkna att om alla levde på samma konsumtionsnivå som vi gör i Sverige, så skulle vi behöva 4 ytterligare planeter till exempel. Så att, rent fysiskt vore det omöjligt att alla skulle konsumera så mycket resurser och energi som vi gör i Sverige. Men dessutom måste man ju se att den här skevheten i förbrukning mellan olika länder beror på och vidmakthålls av handelsrelationerna de emellan. Om man inte tittar på världshandeln bara med, utifrån ett pengarnas måttstock så att säga, bara ser till hur mycket bytesvärden, penningvärden som förflyttar sig mellan syd och nord, utan faktiskt ser på hur många hektar använd åkermark, hur många ton material, hur många joule energi, hur många årsdagsverken, arbetstid och så vidare. Om man använder fysiska måttstockar så ser man att det sker ett enormt nettoflöde av verkliga resurser från syd till nord hela tiden. Men det döljs alltså av marknadsekonomins sätt att prata om det här, som om det bara handlade om penningvärden. Det handlar alltså om, alltså ekonomerna, nationalekonomerna tittar på priserna, inte på de fysiska resurser som har använts i produktionen av de här varorna som byts.
Mm. Vi måste också prata om pengar, som är också en central del i boken. Alltså synen på pengar och vad pengar egentligen är och fungerar. Pengar som en social konstruktion.
Ja, det finns ju väldigt mycket man kan säga om pengar. Vi tar pengarna väldigt mycket för givet idag. Jag brukar säga att det är som vattnet är för fisken. Att vi funderar inte så mycket kring det, och ändå är det ur ett jämförande och ett historiskt perspektiv en mycket märklig företeelse, det här med pengar. Jag är ju antropolog, som jag nämnde, och vi kan ju tydligt se att tills för 100-200 år sedan så var det helt otänkbart, det som för oss är självklart, att man köper sin mat, va? Att man betalar för sin mat med pengar. Det var för de flesta människor någonting man knappt kunde föreställa sig för ett par hundra år sedan. Pengar är egentligen en idé om att allting går att byta mot allting annat. Och den idén, som vi tycker är alldeles självklar, och ekonomerna skulle till och med säga att det är den bästa idén som människan någonsin har kommit på. Den idén är både märklig och ovanlig och också väldigt destruktiv. Och för att göra en lång historia kort så ska jag säga att jag drar mig inte för att säga att klimatförändringarna är ett resultat av pengarna. Att det är pengarna ytterst som driver hela utvecklingen mot allt högre och högre resursförbrukning och därmed förknippade koldioxidutsläpp.
Hur kommer det sig då?
Därför att pengar går på tvärs mot det fysikerna kallar för entropilagen. Så det brukar också kallas för termodynamikens andra lag. Och den säger helt enkelt att varje energiförändring som sker leder till ökad oordning. Och entropi är alltså ett ord för oordning. Det är synonymt med oordning. Och Man kan konstatera, det gjordes faktiskt redan av Nicolas Georgescu-Röögen för över 50 år sedan, att ju mer betalt man får för någonting man har producerat, desto mer har alltså oordningen ökat. När en fabrik tillverkar någonting så sker det enligt entropilagen en förskingring av naturresurser, framförallt av energi, så att oordningen ökar. Men samtidigt ökar ju bytesvärdet, alltså penningvärdet på det man producerar i fabriken. Så det betyder egentligen att den här drivkraften som genomsyrar vårt samhälle att hela tiden tjäna pengar, tillväxt helt enkelt, innebär att man samtidigt förskingrar desto mer resurser. Och inte nog med det, utan marknaden belönar den här förskingringen, därför att man får ju mer betalt ju mer resurser man har förskingrat. Det här är ju en väldigt tvärvetenskaplig tanke, eftersom den handlar om kopplingen mellan fysik och ekonomi. Och därför är den ovan och kanske svår att ta till sig. Men jag menar att det är där grundproblemet ligger. Att pengarna belönar en accelererande resursförbrukning och därmed också en accelererande, ett accelererande utsläpp av koldioxid.
Jag brukar återkomma i podden om att incitament, man behöver ofta titta på incitament för att förstå hur människor beter sig. Och pengar har ju som en sorts inneboende, ett inneboende incitament att vi vill ha mer hela tiden.
Ja, det tror jag vi alla kan känna igen oss i. När vi går in på ett varuhus så vill vi ju göra av med så lite pengar som möjligt. Vi vill köpa varor som är så prisvärda som möjligt. Och det gäller både för enskilda konsumenter och för företag och för nationer och länder. Och vad innebär det då i förlängningen? Jo, det innebär att man i det där varuhuset väljer de varor som har kostat minst att producera. Och det innebär i regel att de kommer från det globala syd, där man har lägst arbetskostnader och lägst kostnader för naturresurser. Så att därför så köper vi till exempel en väldig massa saker från Kina. Mm. Det handlar inte bara om att kineserna är liksom duktiga, utan det handlar om att det är billigt med både natur och arbetskraft från Kina. Mm. Så visst har vi ett incitament. Globaliseringen gör ju det möjligt för oss att söka oss till de mest avlägsna och billigaste delarna av världssystemet.
Mm. Det är ju verkligen så att pengar är en självklarhet. Att människor vill ha mer och man vill betala lite. Och det kommer ju alltid styra oss.
Ja, fast vad vi inte tänker på är då att mänskligheten har under 99% av sin livshistoria på den här planeten levt utan pengar. Så det går alldeles utmärkt att leva utan moderna pengar. Som jag skulle faktiskt vilja, jag skulle säga att det handlar om allsyftespengar, det vill säga pengar som kan användas till alla typer av utbyten. Men så nyligen så på 1950-talet så fanns det till exempel kulturer i Västafrika som insåg att allting inte var utbytbart. Man hade olika utbytessfärer, till exempel till folket i Nigeria som hade tre olika, kan man säga, parallella marknader. En för mat, en för tjänster och arbete och en för kapitalvaror, för att förenkla lite grann. Och man tyckte att man inte borde byta mellan de där olika sfärerna. Och på samma sätt menar jag att vi bör fundera över om verkligen allting är utbytbart mot allting annat. Är det verkligen korrekt att hugga ner en hektar regnskog i Amazonas och köpa Coca-Cola för pengarna? Alltså idag är allting utbytbart. Allting går att förvandla till pengar och då blir det också marknadsvaror. Och när det förvandlas till pengar så ser vi inte längre vad det är vi byter mot vad. Vi ser inte att man kan hugga ner regnskog, utrota djurarter och köpa Coca-Cola för pengarna. Men det är faktiskt det som pågår. Mm. För att ta ett drastiskt exempel.
Du skissar ju också lite grann på en lösning eller i alla fall liksom en del av problemet. Jag tänker på det här med pengar, hur är det strukturerat och liksom en mer lokalt förankrad idé.
Ja, ja. Jag tror att om mänskligheten ska få bukt med klimatproblematiken, om vi ska liksom överleva antropocen, så måste vi bemästra pengarna. Vi måste förstå hur de fungerar och vad de ställer till med i vår värld, i hela biosfären. Pengarna är ju uppfunna av människor och de borde alltså vara våra redskap, men de har blivit våra herrar. Vi lyder pengarnas logik hela tiden, och det ser ju ut att leda mot förstörelsen av väldigt mycket av livet på vår planet. Och jag tror att enda sättet att få bukt med den här utvecklingen, det är att medvetet designa pengarna på ett nytt sätt. Att på något sätt skapa gränser för vad som är utbytbart. Och min tanke är att vi bör försöka upprätta någon form av gräns mellan den lokala metabolism i betydelsen ämnesomsättning. Alltså, vad är det för resurser man använder för överlevnad i ett relativt lokalt sammanhang? Den sfären, så att säga, bör inte vara utbytbar mot varor som man köper från andra sidan jordklotet och som ska transporteras kors och tvärs från låglöneländer och det ena och det andra. Och då tänker jag att det skulle teoretiskt sett, och det här är ju bara liksom principresonemang, men det skulle gå att inrätta en alternativ komplementär valuta vid sidan om den vanliga valutan som vi har, alltså kronor och euros och dollar och allt vad det är. Och att den här komplementära valutan då delades ut till alla människor som en sagt basinkomst som alla får, men med det viktiga tillägget att den inte går att köpa vad som helst för. Den kan bara användas för att köpa varor och tjänster som har producerats inom en viss radie från köpstället. Det kan vara, jag menar, hur lång den radien ska vara, det kan man diskutera. Det kanske behöver vara mycket längre i Norrland än i Skåne, men låt oss säga 5-50 mil, någonting sånt där. Det går att märka varor efter transportavstånd egentligen. Vi är vana vid att vi märker varor efter datumet då de har tillverkats, med bäst före datum, så att säga. Och det handlar ju då om att en begränsning i tiden. Men vi har inte tänkt på att man också skulle kunna märka varor efter i rummet, alltså hur långt de har färdats. Mm. Och jag menar att den här komplementära valutan bör då användas bara för produkter som har tillverkats, som inte har transporterats över halva jordklotet, utan som har tillverkats inom ett visst avstånd. Och det skulle ju radikalt minska transporterna och därmed också koldioxidutsläppen.
Mm. Ja, för det man i grunden måste få till, det är att man måste få ner transporter av, eller både då förflyttning egentligen av både pengar och produkter.
Ja, och det finns många skäl till varför man måste komma åt den här tendensen att transportera. Dels naturligtvis att det ger upphov till en massa koldioxidutsläpp och därmed bidrar till klimatförsämring och så vidare. Men det finns också att exploatera skillnader i pris på arbetskraft. Alltså man får en tendens mot allt större polarisering, allt mera ojämlikhet i världssystemet. Och det är alltså en följd av globaliseringens logik. För globaliseringsförespråkarna så är ju världsmarknaden helt enkelt ett uttryck för ökande effektivitet. Kan vi köpa billiga varor från Kina, ja, då är det ett mått på effektivitet. Och istället för att man då betraktar det som ett uttryck för exploatering. En annan fördel med att lokalisera samhällets ämnesomsättning på det här sättet, det är att man minskar vår sårbarhet. Vi får en större livsmedelssäkerhet, vi står inte plötsligt utan basresurser som vi behöver för vår överlevnad. Och vi har ju börjat ana sådana saker nu efter pandemin lite grann, att det blir störningar i det globala handeln. Och då upptäcker vi ju hur oerhört sårbara vi är med den nuvarande världshandeln och globaliseringen, därför att vi är så beroende av fjärran länder.
Mm. Ja, det märks jag också nu under i kriget i Ukraina.
Precis, det är också ett exempel på det. En av många fördelar med det här systemet skulle vara att det ökar vår resiliens, som man brukar säga. Alltså vår förmåga att försörja oss själva och inte vara känsliga för störningar, globala störningar. Helt enkelt att minska vår sårbarhet, och det är jätteviktigt också. Men det är bara en av de aspekter som ett sånt här system skulle bidra till.
Mm. Så egentligen är globaliseringen och hur pengar fungerar får en massa negativa effekter, inte minst på miljön.
Ja, precis. Så skulle jag säga också. Ja. Problemet är ju då att här håller vi nu på frenetiskt att försöka ta oss ur klimatproblematiken med olika nya tekniska hjälpmedel. Men det är egentligen ytterst få som tittar på pengarna som grundproblem, som roten till problemen. Och gjorde man det, så skulle man få en helt annan syn på teknik till exempel, som har ju visat sig så sårbara, som bygger på komponenter från andra länder och sådär. Man skulle se att man behövde en betydligt mer lokal ämnesomsättning.
Mm. Vi har rört oss lite i boken och jag har försökt att fånga viktiga poänger. Är det någon pusselbit i boken som vi inte har pratat om som du vill nämna?
Ja, det skulle i så fall kanske vara det här problemet med hur man drar gräns mellan natur och samhälle. Precis som med begreppet teknik, och då gör jag som humanister ofta gör, jag sätter liksom citationstecken om det. För att jag menar att våra begrepp, och det är också någonting som antropologer gärna gör, våra begrepp är någonting som vi bör granska och tänka igenom. Och om vi får distans till ett begrepp som teknik och ser att det kanske är någonting lite annorlunda än vad vi har trott, så kan vi också tänka nya tankar kring det. Det gäller också pengar, men det gäller också den här grundläggande begreppen natur och samhälle. Vi måste sluta att dra en gräns mellan natur och samhälle. Det går tillbaka till Descartes, man talar om kartesiansk dualism och så vidare. Och där menar jag att på ett sätt har man rätt, därför att i väldigt mycket av det som vi ser runt omkring oss, så ser man att natur och samhälle är sammantvinnade. Vi kan ta som exempel landskap, och vi kan ta våra egna kroppar, vi kan ta klimatförändringar, vi kan ta teknik som vi har pratat om. I alla de här fallen så ser man hur sånt som brukar studeras av naturvetare är sammantvinnat med samhälleliga processer. Alltså att ekonomi och kultur genomsyrar våra landskap, våra kroppar, teknik och även klimatförändringarna. Så vi ser att natur och samhälle är väldigt svåra att hålla isär i konkret mening, i praktiken så att säga. Men min inledning ändå blir att vi måste fortsätta att ha en analytisk åtskillnad. Vi måste lära oss att se skillnad på vad som kommer från naturen och vad som kommer från samhället. Om vi tar klimatförändringarna, så är det ju inte så att kolatomerna har förändrats av samhället, så att säga. Utan vad samhället har gjort är att förändra själva kolcykeln i biosfären. Men naturen finns där, det är bara att den är påverkad av samhället. Natur och samhälle. Och kunna skilja på vad som kommer från samhälleliga strukturer respektive vad som kommer från naturen. Skilja dem analytiskt, även om vi ser att i praktiken så är de väldigt sammantvinnade och svåra att svära på.
Det är intressant, det handlar liksom om kommunikation på något vis, vad begreppen betyder och säger oss.
Ja, alltså, och att jag ägnar det här som uppmärksamhet, det är faktiskt därför att det är så många som betonar det här med att vi måste komma ifrån uppdelningen i natur och samhälle. En av dem som var mest känd för det här tänkesättet var den franske filosofen Bruno Latour, som nyligen gick bort, men som redan i början på 90-talet menar att det är förlegat. Det finns inte natur och samhälle. Och väldigt många idag skulle hålla med honom om det. Och jag menar att då gör man ett misstag om man kastar ut barnet med badvattnet. Vi behöver ha kvar begreppet natur för att kunna urskilja samhället och för att kunna ägna oss åt kritik av hur samhället ser ut.
Ja, men du ska ha stort tack för att vi lyckades få till inspelningen.
Tack ska du ha.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.